här är det 9:e avsnittet av Bygdefolk, en podcast från Studieförbundet Vuxenskolan i Värmland.
Tjenare!
Hallå!
Albin.
Ja, Daniel. Välkommen.
Det är här du bor.
Ja, det är det. Helgboda, Paradisdalen.
Ja, Paradisdalen. Det är så Helgboda kallas i folkmun. Och det är här han bor med sin familj, skogsbonden Daniel Andersson. I det här avsnittet befinner vi oss långt västerut i Värmland, 5 kilometer till norska gränsen och en dryg mil till Charlottenberg. Och det ska handla om skogen. Skogen som en förnybar naturresurs och inkomstkälla. Avsnittet sponsras av LRF Värmland. I Helgebodabygden betyder skogen mycket. Att äga och bruka skogen, ja, det man gjort i generationer. För 36-årige Daniel Andersson så har skogen alltid varit en naturlig del av livet.
Ja, nej, men alltså skogen är ju en sån otroligt stor del av vårt närområde. När en tittar, hur ska jag kunna överleva här i min bygd, ja, och kunna stanna kvar här och ha något förmt och arbete och inkomst, ja, då blir det ju naturligt. Hur använder vi saker som finns i vår närmiljö? Och då är det ju skogen som är den stora arbetsgivaren här.
I Daniels släkt är i stort sett alla skogsägare. Och arbetet i skogen, det är säsongstyrt, berättar han.
Tidig vår och tidig höst så är det ju oftast plantering som man håller på med. Lite markberedning kanske om en har några hyggen. Alternativt sommartid så är det ju lövröjning, lövslysröjning. Vintertid så kan den väl gå över när det blir lite kallare ute och köra lite barröjning. Då röjer ner gran och tall. Med hänsyn till skogsröta, gallringsåtgärder är ju oftast sedvanligt i bondeskogsbruket att man använder vintern för bärighet och sånt. Nu har vi upplevt att det var nästan bättre bärighet på sommaren, så att den kanske har utfört lite mer gallring i sommartid än vintertid. Ja, nej, men det är väl i mångt och mycket året runt på ett sätt, det är det ju, men det är hösten, vintern och tidig vår som är skogens sen ska en vara där och njuta under sommaren.
Precis. Men det som du tjänar pengar på, det är alltså avverkning och det är skogsbolag som köper virke helt enkelt. Hur funkar detta?
Ja, det finns ju en del aktörer som jobbar med att köpa virke, och då är det ju ofta så där att de utför liksom en hel tjänst. Ett avverkningsuppdrag kallas det för då. Alltså att du tecknar att de med någon, alltså du kommer överens om ett pris per kubikmeter eller per sortiment, ja, timmer, massa ved, vad nu du har att kunna sälja då. Och så får du även ett pris på en avverkningskostnad. Och så det här området ska avverkas. Det har nått en mogen ålder. Eller att det ska gläses isär för att det ska få bättre plats till de kvarvarande träden. Och så kommer den överens om när den här åtgärden ska utföras. Och så sker det under ordnade omständigheter. Och successivt så kommer det in pengar på kontot.
En viktig framtidsfråga för skogsbruket är frivilligheten. Alltså att markägaren själv inte ska vara låst av att skogen har höga naturvärden.
Du ska inte ta risken som markägare att staten kommer om några år och säger att det här ska vi ta ifrån dig. Att du som markägare själv ska kunna känna dig trygg i med att skapa höga naturvärden samtidigt som du kan bedriva en produktion. Och det är just det där att du som enskild markägare ska inte ta en risk i att skapa höga naturvärden. För så har det varit lite idag tyvärr. Att,
en ekonomisk risk alltså?
Ja, det är ju absolut. För att skapar du höga naturvärden som staten anser är nog höga, så tar de den marken ifrån dig. Och då har du ju faktiskt tog en risk. Och därför har vi ju lite grann begränsa skogsbruket till att skapa naturvärden, höga naturvärden överallt i viss mån. Nu hoppas vi ju på att vi får en förändring i den, att frivilligheten ska ligga till grund för avsättningar, att du som markägare själv ska kunna välja.
För det kan bli så, om man har höga naturvärden, då kan det bli så att staten går in och tar skogen alltså.
Ja, alltså så som det har varit tidigare, så, alltså, man får ju ersättning om det finns pengar i potten. Men det kan ju, vi har ju ärende här i Värmland som har låg över 10 år och väntar. Och det är klart, har du köpt mark och ska ligga och betala räntor på det, och du har förväntat dig att du kanske ska kunna, ja, bruka den här marken och ha någon slags löpande intäkt, så det sätter ju folk i en väldigt besvärlig sits. skogen som arbetstillfällen, det är ju väldigt lokaliserat idag till industrin. Men om man börjar på att titta på det här småskaliga skogsbruket, och vi räknar med att ja, det finns en 300 000 privata skogsägare i Sverige idag, och jag menar, om varje sån person lägger kanske 40 timmar varje år på att vara i sin skog, och tar det gånger 300 000, så blir det ju faktiskt ganska många heltidstjänster som på något vis sysselsätter människor på landsbygden.
En stor resurs med andra ord.
Ja, men alltså det är ju en avgörande resurs för Värmland i synnerhet, men Sverige verkligen, absolut.
Det glöms bort lite grann, alltså vilka möjligheter det finns med skogen, är det så du menar?
Ja, men det görs det, och det tas kanske lite grann för givet. Det är nog det som är den stora problemet, att vi tar det här för givet lite grann, och man blir ju lite ledsen i den här lite polariserade debatten när den pratar om, vad ska jag säga, betydelsen och icke-betydelsen och vad vi ska göra av skogen, för att vi tar produkterna för givet. För det är en sak som jag alltid brukar säga, att ja, det är väl inte så ut att det skulle kunna gå och sluta och bruka skogen, men vad har vi för alternativ? Är alternativet bättre eller är det sämre? Och det är nästan där debatten måste börja i så fall, inte om vi ska bruka eller inte bruka, utan vad har vi för alternativ?
Daniel äger idag 45 hektar skog. Att vara skogsägare ger både inkomster och livskvalitet. Men som skogsbrukare har man också skyldigheter och ansvar. Jag frågar Daniel varför man som ung ska välja att bli skogsägare om möjligheten kommer upp.
Alltså odlarglädjen är ju det första en kommer att tänka på så här. Alltså till att börja med, jag vet inte om du såg det, stora plantlådor med små granar i som jag planterar. Och tänker man att de ska stå kanske 100 år. Och de kan ju se små obetydliga ut när de är där. Men till att få gå ut och sätta dem där i backen och komma dit om några år, och de börjar på nå knähöjd, och de kanske börjar på nå julgranshöjd, och få vara med i den där processen och växa ihop med sin skog, det är ju helt fantastiskt. Men sen så ska jag nu även komma ihåg att man skapar ju faktiskt någonting för framtiden, en möjlighet för våra barn och barnbarn och även för samhället. Alltså det här är ju produkter som är helt otroliga. Det är väldigt få, det glöms oftast bort, att de här produkterna som skapas i skogen, de är ju helt förnyelsebara. Jag brukar dra en ganska häftig parallell här. Mitt hus är byggt 1856. Vi var tvungna till att ta bort lite stockar när vi renoverade, och jag konstaterade att de var någonstans runt 100 år ungefär, de här tällarna som var nedhögna den gången. Och utgår man då från att huset var byggt 1856, när såg de här tällarna sitt första solljus, som man säger, som frön? Och då får du gå ifrån 1856 tillbaka 100 år, det blir alltså 1756. Då såg de här träna sina första solglimter, om man säger, och sen när de träna blev nertogna 1856 för att göras hus av kanske något år tidigare, så har det ju växt mer träd där. Och den här ytan som hör den här marken, jag skulle veta ganska exakt vart de där träna skulle kunna stått. Den har ju varit avverkad 2 gånger efter det. Så med andra ord så har det kunde byggts hus 3 gånger exakt på samma yta. Och ska man dra någon parallell till, ja, kalkbrott för att göra cement eller gå till gruvor. Hur mycket järnmalm har det återskapats i järngruvan de sista 300 åren?
Ja, precis.
Den är knappt mätbar, skulle jag tro.
Mm. Om du berättar så blir det blir häftigt.
Ja, men det är ju det. Det är ju verkligen en potential i det här. Men det ska vårdas och göras med omsorg. Det är det viktigaste av alltihop. Och det har vi ju faktiskt en lagstiftning som vi har följt sedan i början på 90-talet, och den fyller sin funktion. Och den skapar stabilitet om den får finnas kvar och vara i den formen den är idag.
Du har lyssnat till Bygdefolk, en podcast från Studieförbundet Vuxenskolan i Värmland. Och det här avsnittet om skogen gjordes i samarbete med LRF Värmland. Jag som producerar Bygdefolk heter Albin Norén. Tack för att du lyssnar.